Känn er varmt välkomna till ett nytt NHL-puls med mig, Adam Johansson, Hockey-Sveriges Uffe Bodin och via Plays Jonta Lindqvist. Det är mars månads första avsnitt och det innebär att vi nu är inne i den sista veckan på övergångsfönstret som stänger fredag kväll. Och vi ska ju självklart kasta ljus på den nuvarande spelmarknaden i NHL under det här avsnittet. Men ska man vara helt ärlig, Jonta, så kan man väl säga att det känns rätt kallt just nu.
Ja, alltså det finns väl ingen riktig, ingen Mark Stone eller en Erik Karlsson och den typen av namn som vi har sett vid några deadlines här de senaste åren. Med all respekt för Noah Hannafin. Sen kommer det ju hända mycket och det jag har gillat, om man ska tänka spänningsnivån i trade deadline, det är väl att det har blivit mer och mer av en trend att spelare som har avtal även nästa säsong och kanske mer tradas. Förut var det ju, upplever jag, mer bara rena rentals. Så det ökar ju chansen för någonting som verkligen kan överraska oss alla.
Det har ju aldrig hänt i poddens historia, i alla fall i NHL Puls, att vi nördat ner oss med sånt här hockeysnack direkt. Det har ju alltid varit en massa tugg om annat första 4-5 minuter.
Okay, men det gillar jag har något annat här. Jag fick en...
Nej! Kan vi inte bara prata hockey den här gången då?
Ja, okej okay då.
Nej, vad har du för stickspår?
Nej, nu är det för sent. Då får alla undra över det här.
Ja, okej. Okay, men kan du avslöja det i slutet av avsnittet så har vi en cliffhanger?
Nej, du har försatt dina chanser. Men det var väldigt roligt.
Okej. Okay. Det blir tråkigt för lyssnarna som inte får veta det här då.
Ja, det är ditt alltså.
Uffe, du, är det någon trade här? Jag tror att det är fyra trades som har skett i februari månad. Av de fyra, det är Monahan som är den första och den sista Eldebusken här då till Toronto. Vilken kittlar allra mest? Om någon ens kittlar, tänkte jag.
Ja, det beror på vilken nivå av kittel vi pratar om. Det är inte så att de kittlar så att man håller på att kissa på sig i alla fall. Men Monahan har ju varit en succé för Winnipeg, får man ju säga ändå. Jag tycker att han kom in i liksom vid tillfällen de var ganska formsvaga. Han har ju verkligen bidragit till att få fart på deras powerplay, vilket var välbehövligt. Så nu känns ju de som att de har fått den där injektionen de behöver för att bibehålla sin position som ett topplag i både egentligen central och ligan i stort. Och någonstans svårt att se dem som en utmanare i slutändan ändå, men de är ju lite av den stora glada överraskningen den här säsongen. Och man ser inga hinder på att de ska fortsätta den resan i alla fall.
Jag vet att det är många som lyssnar på det här nu och skriker, varför börjar ni inte med Elias Petterssons kontrakt? Vi kommer dit alldeles strax. Jag tänker att vi ska sammanfatta de två trader som har skett först i alla fall sedan vi spelade in NHL Puls senast. Och då tycker jag att vi kan börja med Chris Tanev-traden. Det har ju ryktats om honom under hela säsongen att han ska lämna Calgary Flames. Nu blir den nya arbetsgivaren för honom, Dallas Stars. Cole Brady tradas också dit. Calgary Flames får Artem Grushnikov, en rysk backtalang. Ett andra rundeval 2024. Ett villkorligt tredje rundeval 2026. Och sen har en tredje part här. New Jersey Devils också klivit in. Och de får ett fjärde rundeval 2026 för att retaina 50% av Tanevs lön. Jonta, det känns ju utifrån Dallas perspektiv som att de får in mycket av vad de har saknat tidigare med Tanev.
100%. Dallas påminner ju passande nog om Finlands landslag. Med en väldigt stark målvakt, fina forwards, men en tunn backsida som leds av Miro Heiskanen. Och nu får de ju då in Chris Tanev här som förhoppningsvis kan skjuta alla spelare ett hack ner i rangordningen och få saker att falla på plats. Vi får se hur de använder honom. Men jag tänker, givet hur Tanevs egenskaper, så tror jag att han skulle funka jättebra med Heiskanen om man vill spela de två ihop. Man kan också välja att hålla isär dem i varsitt par. Han skulle funka bra med Harley också. Så att, ja, det ger dem fina möjligheter och för mig var de en Stanley Cup-utmanare redan innan det här, men de blir absolut ännu vassare efter det.
Men då är ju frågan, Uffe, vad betyder det här för Nils Lundqvists framtid? För han står ju på den där högersidan, har ju spelat merparten av säsongen i NHL under den här säsongen. Man har ju tänkt att hoppas verkligen att han kan bli bofast under en lång tid nu i Stars. Men det här kanske ställer till det för honom på kort sikt i alla fall.
Ja, ska vi klargöra för lyssnarna att det finns ju inga likheter de emellan som spelare, så honom och Tanner, bortsett från att liksom de är högerfattade och trivs bäst på högersidan såklart. Men det där är ju något jag funderar ganska mycket på sista tiden här, liksom, vad kommer det här att innebära för honom? För att som du säger, han har varit lite in och ut ur laget, har väl presterat rätt okej den här säsongen. Det känns som att han har tagit lite steg i rätt riktning, men ändå inte riktigt vunnit Peter de Boers förtroende fullt ut. Det måste man väl säga. Och jag undrar väl någonstans om det finns en trade där ute, om inte Dallas försöker paketera in honom någonstans. För att nu har det gått nästan 2 säsonger och han har väl kanske inte tagit de kliven uppåt i hierarkin som man skulle vilja se och som jag tror Dallas skulle vilja se också. Så att det är väl risken finns för där att han kommer att bli tradad för andra gången i sin NHL-karriär faktiskt.
Jonta, hur skulle du resonera där då? Om du har Jim Neal och gänget i Stars. För Nils går mot sin poängmässigt bästa säsong. Han spelar 45 fighter just nu och han trendar mot drygt 20 pinnar. Men ska man ge honom, ska man ha tålamod i det här läget? Alltså han är ju trots allt bara 23, men om man ser till offensiv peak för både forwards och backar så är han ju inne i det där fönstret just nu. Så hur skulle du ha resonerat om du satt i Stars ledning?
Jag tycker att Nils har vissa egenskaper som gör att det är rimligt att tro att han kanske inte följer den traditionella kurvan, framförallt för att han inte är en stor atlet liksom, i form av att han är en överväldens skridskoåkare eller fysisk närvaro, så att för honom kan det behövas mer tid att hitta ett sätt att försvara. Jag pratade lite med honom om det när jag träffade honom under den här säsongen när jag var över Nordamerika liksom. Han måste ju försvara med klubban, och det är inte så lätt. På en nivå det går väldigt fort, man ska lära sig att göra det och tajmar och samtidigt inte dra på sig utvisningar och den typen av grejer. Så att jag kan se ett scenario där Nils slår senare än normalspelaren, så att det finns absolut möjligheter där. Men med det sagt, ur Dallas perspektiv som du är inne på med Niller, du har Heiskanen, du har Harley som har sett jättebra ut. Där kan du liksom komplettera och kanske med spelare som Tärnev och sådär. Så att är det ett lag där ute som vill ha Nils Lundqvist för att ge dem en mer etablerad spelare som hjälper dem att vinna här och nu, vilket det handlar om för Dallas, då finns det rimlighet att göra det. Och jag tror att det finns det, för jag tycker man hör ganska många lag som är säljare prata om att de ändå inte vill ha draftval primärt, utan hellre unga spelare. Jag tänker på ett Buffalo till exempel. Ottawa spekuleras det ju en del här om de kommer kanske skeppa en spelare som Chychrun till exempel, och skulle de vilja ha in en ny back där. Pittsburgh kanske inte behöver Nils Lundqvist typ, men alltså det finns ändå lag som kommer att säljas som jag tror vill gå efter unga spelare snarare än draftval.
Men om det inte sker någonting innan fredag så kan vi vänta oss något typ av beslut till sommaren, för Lundqvist, han har ett utgående kontrakt nu, han visserligen RFA, men det sägs också för att det är inte helt omöjligt att Chris Tanner förlänger med Stars om det här skulle bli lyckat under våren. Och då har de Hakan Pää, de har Heiskanen som kanske blir höger sidan, och även Tanner då om han skulle signa. Så vad tror du om sommaren 24 för Nils del om han inte byter klubb här innan fredag kväll?
Men vi har ju faktiskt sett tillfällen de senaste åren där klubbarna faktiskt inte ens har gett spelare sådana kvalificerande anbud så att de har blivit unrestricted free agents. Och jag menar, i Nils fall, han tjänar inte stora pengar, så att rent ekonomiskt så är det ju ingen fara för Stars så, men det är väl ändå frågan om okej, finns det en anledning för dem att fortsätta satsa på honom? Jag vet inte, det blir intressant att se, men man kan ju ta Erik Brännström i Ottawa som ett liknande exempel. Kommer de att satsa vidare på honom? Där är ju cap-hitten dessutom lite högre. Så det är i den här världen av där lönetaket har tajtat till. Nu vet vi att det kommer att stiga mycket mer än det har gjort de senaste åren, men jag tror fortfarande att vi kommer att få se exempel på spelare som man inte riktigt förväntar sig, där klubbarna helt enkelt bara släpper rättigheterna för att de inte tycker att det är värt att behålla dem.
Om vi ska ta Calgary i den här traden då, Jonta. Nu har ju Connery fått en del skit för att de inte får så mycket utbyte när Tanner skickas till Dallas, men samtidigt, Tanner är 34 år gammal, utgående kontrakt, verkar inte som att de kunde förlänga hans avtal. Grushnikov är ett andra underval sedan tidigare. De får in det andra undervalet nu i sommar också. Och det villkorliga för 2026. Så jag menar, hur mycket mer hade man kunnat önska egentligen? Nu vet jag att de först sa ett första underval för Tänev. Men två andra underval plus det här 2026 då. Det är väl ändå helt okej utbyte.
Ja, och det här är ju en balansgång. För att nu har ju Chris Tänev varit väldigt frisk de senaste åren. I Calgary här. Men han är ju ändå en spelare som... där det hänger ett orosmoln av skada över honom. Ålder, spelstil och de här sakerna. Så det är ju en balansgång att hålla på honom också. Där det finns en risk att du blir helt utan någonting om han går sönder. Jag tror att de hade fått ett första underval. Hade de väntat hela vägen, tror jag att ett lag som Toronto eller Dallas för den delen hade kunnat känna att ja, det här är faktiskt en spelare som kan göra skillnaden för oss. Vi kan gå hela vägen med den här killen. Kanske kan göra utan honom också, men det hjälper verkligen våra chanser. Och jag tror att i slutändan en GM sitter där och känner och har den magkänslan.
Men så här, Jonta,
är första rundevalet pris man är beredd att betala.
Förlåt att jag bryter in, men vad är mer värt egentligen tycker ni? Ett sent första rundeval eller två andra rundeval?
Men det är just det som är grejen, att det beror ju helt på vilken sorts draft det är. Och jag ska inte påstå att jag har koll på alla prospects i årets draft, men det man hör är i alla fall att det är en bra topp, men sen att det tunnas ut ganska snabbt. Och då är ju frågan om det kanske inte är så stor skillnad mellan att ha ett sent första rundeval och två val i andra rundan, kanske till och med bättre i det här fallet av den anledningen. Så om man nu ska räkna Grushnikov som ett andra rundeval, så i det här fallet så kan jag nog tänka mig att Calgary har resonerat precis så.
Jonta, visst är han lite ödmjuk här. Jag har inte helt koll på den här draften, men vi vet också att han kan rabbla 1-400 i den här draften också, var de kommer landa in någonstans.
Nej, det har jag inte.
Men okej, jag tänker att vi har snackat nog om den här traden. Vi kan hoppa över till en annan backtrade som har skett. Jag nämnde det i förbifarten med Ulja Lyubushkin som har kommit tillbaka till Toronto. Krillersläpets är också med i den där dealen till Maple Leafs. Och den här traden, det är ungefär samma setup faktiskt som Tanev-traden. Med Anaheim Ducks som får ett tredje underval 2025. De retainar 50% av Lyubushkins kontrakt. Och sedan kliver Carolina Hurricanes in också. Och retainar 25% av Lyubushkins kontrakt. Får ett sjätte underval 24 för det. Men Jonta, så här. Det verkar ju inte som att Toronto är färdiga. De vill få in ytterligare spelare. Och Lyubushkin är ju, om vi ska vara rent krasst här, det är ju en bottenspelare på deras backsida.
Ja, det är en bredd spelare som kan tacklas liksom. Men jag tror inte att han har ju varit i Toronto en sväng också, och det funkar inte att spela honom med Morgan Riley. Man ska nog inte hoppas att det blir liksom en Luke Shen framgångssaga. Så det känns ju lite som en vi fick inte tärna, vi måste ha någonting i reaktion. Som de betalade ganska bra för också. Jag tänkte, alltså bara en rolig tanke som slog mig. När man ska ha en sån där liksom 25% retain, jag undrar om GMs ringer runt eller om, tror de har en gruppchat så här. Någon som kan retaina 25%? Ring mig. Det är alla GM som är liksom.
Ja.
Man vet ju att de har någon mejltråd i alla fall. Där det har ju läckt rätt roliga saker från de mejltråden emellanåt. Vilket inte har varit så populärt av förklarliga skäl. Men så det skulle ändå vara kul att bara se hur tugget går med ett annat.
Alltså jag drömmer ju om att de har en Snapchat-grupp. Skicka bilder på varandra. Lyckades med Tänev? Något sånt där. Nej, jag vet inte. Det är väl lite helt omöjligt. Men Uffe, alltså om man ser till den där backsen, vi pratade om det förra veckans annuell puls också. Skulle de hitta ett komplement till Riley, och nu med Lyubushkin som kanske går in i tredje backbar då, så ser det väl ändå helt OK ut?
Ja, jag måste väl säga att de har lyckats över förväntningarna här sista tiden, när man har sett till vilket backuppsättning de har haft. Jag menar, de vann varenda match när Morgan Riley var avstängd, vilket var ganska långt ifrån vad man hade förväntat sig med tanke på hur viktig han ändå har varit för dem den här säsongen. Så Det känns som att de har lyckats ändå relativt sett bra med små medel, om man ser det på det sättet. Men jag tror definitivt att de skulle behöva ha någon mer högerfattad back där. För det var ju någon match här nyligen, jag undrar om det var när de torskade första där mot, efter deras, när deras vinst tog slut mot Vegas där, då hade de ju 6 leftare i laguppställningen för att Timothy Liljegren missade matchen. Men sen ska vi veta det med Liborskin också. Första matchen mot Rangers här i lördag så blev ju han proppad av Matt Rempe, och nu låter det som att han har en hjärnskakning, så att hans impact i Toronto blev kortvarig, kan man väl säga.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då till ett ämne som ni lyssnare har önskat att vi ska prata om. Alvin, Jonas, Rickard, Peter, Erik och så vidare. Många av er har skickat in mail och även DMs på vårt Hockeypuls Instagram-konto. Och det gäller ju såklart Elias Petterssons nya kontrakt. Han blir femte bäst betald i ligan. Ingen svensk tjänar mer än vad EP40 gör från och med sommaren och framåt. Och det är 11,6 miljoner dollar. Capit gånger 8 år. Och oavsett hur jag vrider och vänder på det här, Jonta, så är känslan att han tar en rabatt. Jag trodde att det skulle vara minst 12 den där siffran landar in på för ett så långt avtal. För jag menar, Vancouver får ju hans... Ja, men hans prime egentligen. Alltså från 25 till 33 på 11,6 miljoner dollar per år.
Ja, så är det. Det är ett bra avtal för Vancouver. Vi får ge Alvin Rutherford cred igen. De fortsätter att lyckas bra. Samtidigt har de ju använt allt vad de kan för att få ner capiten i form av. Han har ju fullständig nomomiklausul. Bonusstrukturen på det här kontraktet är väldigt fördelaktigt ur ett spelarperspektiv.
Påminner väl om Matthews en del, va?
Vad sa du?
Det påminner väl om Matthews en del, alltså hur bonussystemet ser ut. Och...
Det kan det göra. Jag kan inte säga att jag har Matthews bonussystem i huvudet. Men det gör det säkert. Men är det, alltså Elias, det är ju typ garanterade pengar, det går inte att köpa ut. Om jag inte har helt fel så följer det också kollektivavtalet för att undvika att han tappar pengar om det blir lockout, att bonusen ska betalas ut innan och sånt där. Summa summarum så har de gjort allt vad de kan för att få ner lönetaksträffen och ändå ge honom så mycket som möjligt, så att ett bra avtal för klubben, men med den här, alla de här favörerna, så 12, jag vet inte vad han hade kunnat pusha det till, men ja, han tar lite mindre, det gör han.
Tidpunkten för kontraktskrivningen då, Uffe. Elias, i alla fall vad det har rapporterats, så ska han ju ha sagt till Vancouver att jag vill vänta ut den här säsongen, men att Vancouver gärna vill ha ett besked innan deadline. Och Elliot Freeman på Sportsnet rapporterade så sent som i fredags att det ska ha kommit in ett bud från Carolina Hurricanes som Rutherford och Alvin använt mot Elias, att okej, vi behöver ett svar nu. Ska du stanna här eller inte? I så fall måste vi ta till andra alternativ. Hur mycket tror du egentligen att Rutherford, som är liksom gammal i gamet, tryckte EP40 in i ett hörn eller upp mot väggen? Att okej, ge oss ett svar, Elias.
Ja, men det började väl redan innan dess med att det... Jag såg, det var någon av de här mer prominenta radioshowerna i Vancouver som egentligen... Med lite så här läckta uppgifter, vad de nu kan ha kommit ifrån, det kan väl de flesta räkna ut kanske. Liksom, man började så här ifrågasätta om det fanns en framtid för Elias i Vancouver. Och då blev det ju genast, stämningen trissas upp. Han blir ju påverkad själv också såklart. För att man kan ju tro att han är en teflonmänniska, men det är han ju verkligen inte. Och jag tror att liksom det... pressen ökade och liksom man märkte också på laget att det blev lite stressigt på grund av det här, och jag tror att jag ska inte säga att allt det här var regisserat av Jim Rutherford och Patrick Alvin, men man fick ändå känslan av att de skruvade åt det här skruvstädet som Elias Pettersson satt i för att få fram någon slags reaktion. Men det är också så här, för att ju längre det här pågår, desto mer, och framförallt i en marknad som Vancouver, där såklart folk har ett enormt intresse för Canucks. Jag menar, speciellt där så blir det ju en, det här blir ju en stor sak. Det kanske inte hade blivit det i Carolina eller i St. Louis eller i ens i Boston. Men Vancouver, där sånt här går ju verkligen, det är ju det de lever på i princip. Så jag tror att det blev en liten ohållbar situation som kanske till viss del var fabricerad liksom. Men den fick ju också resultat, och det är väl egentligen, måste vara skönt för alla parter nu att veta hur framtiden ser ut.
Det man ska säga där som är avgörande i det här fallet, det är ju att firma Rutherford Alvin har ju byggt upp ett anseende som gör det trovärdigt. Jag tror att om den här röken hade sipprat ut runt många andra klubbar i en liknande situation, då hade spelaren inte riktigt trott det. Han hade sagt, ja visst, alltså så här, Matthews hade aldrig oroat sig för att Toronto skulle trada honom. Men jag tror att Elias Pettersson innerst inne känner att ja, de här kan faktiskt göra det. För de, ja, det är ju ligans aggressivaste klubbledning, får vi nästan säga. Så det gör ju att det här hotet faktiskt blir rejält. Och det ska man komma ihåg också, att jag tror att det är en väldigt väsentlig del av att det här gick så snabbt när det väl började komma igång. För jag tror också att de kände det, Rutherford Alvin, att såhär, okej, okay, vi vill inte ha en Matt Kachuk-situation. Det är det som har sagts, att de vill undvika att han sitter med ett år kvar under lagkontroll, och han har plötsligt fullständig makt att antingen så spelar ut mitt år och blir unrestricted free agent, eller så trader ni mig dit jag vill, så signar jag där, och då är du plötsligt bakbunden i vilka avtal du kan ta på ett annat sätt än du är nu, när du har den här återstoden den här säsongen och sen nästa år och möjligheten att förhandla. Så att jag tror inte att om någon i klubbledningen skulle ha tradat till Elias Pettersson, så är det nog den här.
Mm. Det här kom ut i lördags. Då var jag i Timrå och kommenterade den matchen och snackade med Elias brorsa Emil efteråt. Och han skrattade ju bara åt de uppgifter som har florerat i Nordamerika, så att det är så mycket som är taget ur ingenting. Och sen gladdes han ju väldigt mycket med sin brorsa. Men Uffe, hur mycket tror du att Vancouvers ledning här känner att de kan andas ut inför deadline och även sommaren med att okej, okay, nu vet de hur deras största avtal ser ut i klubben, och då kan vi börja pussla runt omkring det för att optimera våra chanser, först och främst nu då till våren, men även längre fram?
Nej, men absolut. Det är ju otroligt, en otroligt väsentlig del i det här, att nu har man honom på plats, man vet att man har Quinn Hughes på plats under en överskådlig framtid, och det är ju någonstans de två viktigaste pusselbitarna. Sen ska det inte liksom, den hockeyn JT Miller spelar just nu gör ju att han är också en nyckeldel i allt det här, och sen Thatcher Demko också. Så att de har ju hittat nu en bas eller en kärna som de kommer att bygga kring, och att veta vad den kostar under de närmaste, ja, nu vet, kommer jag inte ihåg exakt hur länge Quinn Hughes är signad, men det är väl ganska många år till också. Så
27.
Det underlättar ju enormt för att se, okej, vilka spelare passar in med de här. Vi har ju sett Filip Ronek till exempel, har funkat väldigt bra tillsammans med Quinn Hughes. Då kan man börja fundera, okej, vad kan det vara värt att lägga på honom för att se till att han blir kvar, så att Quinn Hughes får en backpartner som är, liksom är så här stabil, och som vi kan ha ett första backpar, kanske säkra det under de närmaste 4-5 åren och liknande. Så att det här kommer ju att underlätta enormt för dem, och det är ju även spännande att se. Nu har man ändå fått en liten insyn den här säsongen i Vancouver, vad deras kärna kan ge framöver, och nu handlar det liksom bara om att hitta rätt personer och sätta runt dem, och då kan ju faktiskt det här bli en Stanley Cup-utmanare på riktigt allvar, skulle jag säga.
Ni två vet ju lika väl som jag att det finns ingen person i hockeyvärlden som gillar att prata om centrallinjen lika mycket som Harald Lyckner. Hur mycket tror ni han hade njutit av att vara i Vancouver om han hade varit coach eller GM eller vad som helst? Och titta till, okej, okay, Thatcher Demko signade till 2026 för 5 miljoner. Quinn Hughes 2027 för 7,8. Och Elias Pettersson till, ja, det här återskontraktet har värt 11,6. Om man jämför med övriga klubbar i NHL, finns det någon central linje som man attraheras mer av sett till kvalitet, ålder och lön? Jonta.
Oj då. Ja, det är ju svårt att inte tänka på McKinnon, McCarr och ja, Georgiev. Det spelar ingen roll vilket målvakt det är.
Jag tänkte komma med den som motbud, men där har du ju en målvaktsposition där Demko tar över handen såklart över Georgiev.
Så är det ju, men med all respekt för Quinn Hughes och Elias Pettersson så skulle jag säga att McKinnon och McCarr har övertaget där i ett större perspektiv.
Så är det ju.
Så det är väl spontant den man kan blanda in. Rangers har ju Shestjorkin, Fox, där är ju två spelare som har potential att vara bäst på sin position. Sedan är Mika kanske snäppet under då kontra de här killarna, men det är också en bra central linje. Men det som är med Vancouver, vi kan ju slänga in JT Miller där också som har funkat väldigt bra under tocket, som gör att de har en exceptionellt stark kärna, och vi pratar ju lite grann om strukturen. För mig så har de nu ett solklart fönster som är Demkos kontrakt. Du nämnde ju där Adam att han har signat till 2026 på 5 miljoner. Så det är alltså två säsonger till efter den här. Det är tre pushar med den här kärnan, och det följer också JT Millers ålderskurva ganska bra. Han är 30 nu. Det är rimligt att tro att han kan ha två säsonger till i sig på en elitnivå innan man kanske måste börja kolla på okej, ska han ut på kanter igen? Behöver vi skydda honom lite mer och den typen av grejer. Så att jag tror att det kommer att vara fulla spjäll nu för Vancouver och gå för det i år och två år till. Och sen får de liksom ta ett litet omtag och se vad Demko ska ha, om de vill signa honom. Alltså vill man binda upp så mycket pengar till målvakt och så vidare.
34,1 miljoner dollar. Den siffran säger ju er ingenting utan kontext, och ni ska få den här. Så mycket tjänar Rasmus Dahlin, William Nylander och Elias Pettersson från sommaren framåt per säsong. Alltså vi har ju aldrig varit med om det i NHLs historia, att tre så prominenta svenskar har signat så stora avtal under samma säsong. Alltså Dahlin gjorde det i början av säsongen, sen William Nylander och nu Elias Pettersson. Det är rätt fascinerande ändå, Uffe.
Ja, det är otroligt fascinerande, och där kan vi också snacka om timing i allt det här, att ja, Rasmus Dahlin kanske inte så mycket, för det kontraktet liksom, det hade väl varit aktuellt oavsett hur han hade presterat den här säsongen eller inte, eller föregående säsong, utan det är ju där någonstans han landar in. Men när det kommer till William Nylander så passar han på att göra sin överlägset bästa säsong när kontraktet går ut och Toronto är liksom pressade. Och Elias Pettersson har egentligen bara byggt vidare på sin 100-poängssäsong från i fjol och är ju på väg mot 100 poäng igen och blir väl den första svenska någonsin att göra, kanske blir den första svenska någonsin att göra back-to-back 100 poäng, om jag fattar det rätt.
Ja, det är ju,
det är en rätt fascinerande siffra det också. Liksom.
Det är bara Kenta och Foppa som har gjort 100 poäng två gånger. Men det var inte back-to-back någon av dem.
Nej, precis.
Men alltså, fyra av de bäst betalda, nu ska jag säga, fyra av de 10 bäst betalda spelarna i NHL är svenskar. Och vi har fått in en del frågor om det här också från våra lyssnare. Hur kommer det sig egentligen? Har vi bland de fyra av de 10 bästa spelarna i världen, eller handlar det mer om att, kontrakten går ut just nu, löntaget kommer höjas nästa år. Det är liksom väldigt mycket som faller på plats här för de här spelarna i ondan.
Ja, det är klart att det är en timingfråga. Och att till exempel McCarr är ett bra exempel, som ju är den back som borde tjäna mest pengar. Han skrev i sitt kontrakt ganska fort liksom. Det känns som att han...
Han brände ju ett år på när han kom in i slutet av säsongen där, när han debuterade. Han spelade mest bara i slutspelet det året och var briljant där också. Men det gjorde att han blev ju free agent tidigare. Så där med att bränna år, det kan ju faktiskt vara en fördel.
Mm. Ja, men det är någonting som jag upplever att klubbar pratar om. Att med den typen av spelare så vill du gärna bränna ett år. De kommer bara höja sitt värde. Och det, så tror jag att det är. Så det är absolut inget fel med att göra det. Men det är väl lite av en slump. Sen ska man säga också att någonstans så handlar det också om att committa till det lag du är i. Och då tänker jag framförallt på Erik och William. Två spelare som jag tror att Elias och Rasmus kände nog de flesta, att de här kommer att bli kvar. Men med Erik och William, du hade ett UFA-fönster som hägrade. En möjlighet att gå någon annanstans. Men att välja att försaka den möjligheten och ta pengarna där du är. Och i Eriks fall så var det ju rätt beslut. Jag vet inte om han hade fått något annat kontrakt någon annanstans, och han hade nog inte fått dem, alltså, om han inte skrivit där då, om det hade gått något år till. Så att det är ju lite timing, och jag tror att det är samma med William också. Det har sagt förut att det är ju fortfarande otroligt att en forward som aldrig ens har gjort 90 poäng får ett så stort kontrakt.
Ja, precis. Och vi avslutar det här snacket med att bara gratulera Elias Pettersson till ett fett kontrakt, och även till Vancouver Canucks som kommer att få behålla sin bästa offensiva spelare i alla fall under en väldigt lång framtid på 8 år.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då, hörni, ska vi prata om en herre som har haft tufft under den här säsongen, både på och utanför isen. Det är Evgenij Kuznetsov i Washington Capitals. Han har knappt producerat under den här 23-24 upplagan och skrev själv in sig i NHLPA:s stödprogram tidigare här i vintras. Lämnade nyligen det, och nu under slutet av förra veckan så kom beskedet från Washington Capitals att man sätter upp honom på waivers. Och ganska tätt in på vår inspelning här så är det klart att han skickas ner till AHL. Och spelar han en match för Bears så kommer han att bli den dyraste spelaren i farmarligans historia, Uffe.
Ja, precis. Hans cap hit på 7,8 miljoner. Det var väl Wade Redden, om jag förstått det rätt, som har tidigare rekordet, om man uttrycker sig så. Och han blev ju nedskickad av New York Rangers 2010 och blev faktiskt kvar i AHL under 2 år. Två hela säsonger innan han fick komma tillbaka till NHL, och han hade en cap hit på 6,5 miljoner. Så att men det är klart, det här är ju mest en tragisk historia. Det är inte allt för många år sedan som han borde ha vunnit Conn Smythe Trophy. För han var ju slutspelets bästa spelare 2018 där när Washington vann. Och sen var det ju såklart Alexander Ovechkin och den faktorn som gjorde att Ovechkin vann istället. Och det bör man inte orda så mycket om. Men det är väl tragiskt att se hur snabbt en karriär kan gå ut för som den har gjort med Kuznetsov de här senaste åren. Det funkade inte under Pete och Laviolette. De funkar inte alls tillsammans när Laviolette coachade där, och det verkar inte ha blivit bättre sen Spencer Carberry kom in heller. Så det är väl, jag vet faktiskt inte vad som kommer att krävas för att Kuznetsov ska få fart på karriären igen, men ett klubbyte är väl ett första steg. Men just med tanke på att han har ju kontrakt med Capitals, det här dyra kontraktet, det är väl en säsong till, så känns det väl som att det riskerar att bli kanske ett utköp i sommar.
Som du säger, Uffe, han hade ju ett strålande år där 17-18 när Capitals tog Stanley Cup, men var ju också bra året därefter, 18-19. Jag tror han snittade typ en poäng per match under den säsongen. Därefter så har det varit en nedåtgående spiral för hans del. Jonta, och jag menar, han är inte 37. Alltså han är ju trots allt bara 92. Så han borde ju kunna ha några år till i sig, kan man tycka. Men vad är det som har gått snett, skulle du säga, Jonta? Nu pinpointade Uffe här Laviolette och Carberry. Alltså att det kanske inte har stämt med tränare på Capitals bänk. Men finns det någonting annat som du ser som har gjort att Kuznetsov har hamnat här?
Ja, alltså så här, nu ska vi inte spekulera för mycket i det. Men det är ju uppenbart att det har varit strul vid sidan av isen. Och jag skulle säga att det är den primära anledningen. 100%. Så det är också det primära fokus nu. Nu har han kommit ut ur spelarprogrammet där, men givet allting så är det ett arbete som pågår, gissar jag, och måste prioriteras både för honom som människa men också för honom som spelare. Så att jag tror absolut att det är det som är den drivande orsaken. För att han var ju en väldigt speciell talang, som du säger. Han gjorde ju även lite bra grundserier utöver det fantastiska slutspelet, men man ska komma ihåg, alltså när han kom in, hur otroligt spännande han såg ut. Jag kan ändå tycka att utöver det där slutspelet, då han såg ut som en av världens bästa spelare, så fick man nog aldrig riktigt se hans fulla potential. Och han har ju själv också sagt att han har varit ganska öppen med att liksom han aldrig haft det där. Han gjorde någon intervju för några år sedan, han sa att han liksom inte har det där superdrivet för att bli så bra han bara kan, utan han vill ha kul när han spelar hockey och alla de här grejerna. Så att han är ju, om de inte hade vunnit hade han varit en frustrerande tänk om, men med tiden så kommer ju allt att vara förlåtet 100%, om det inte redan är det hos Washington fansen, på grund av det slutspelet och den titeln.
Så är det ju. Och Brian McClellan hade ju, alltså GM i Capitals, hade ju en presskonferens här tidigare, eller förra veckan, och pratade om hela situationen och att de har kommit överens med Kuznetsov att han behöver en ny start i AHL. Men du sa det ju, för att han har ju ett kontrakt till 2025 på den här cap-hitten. Och hur ska Washington egentligen hantera det här? För de försökte trada honom ganska intensivt redan sommaren 23, lyckades inte. Så vad finns det egentligen att göra, som du ser det, i det här läget?
I mean, jag tror inte en trade är möjlig. Jag tror inte ens om de tar 50% i det här skedet att det räcker. Och det är ju dels för det som Jonathan är inne på, att det finns en, såklart bland andra klubbar som eventuellt skulle vara intresserade, så finns det en oro kring problematiken utanför isen. Och utöver det, lönen såklart. Men så jag ser väl det som två egentligen spår. Det är antingen att köpa ut honom i sommar, eller så får man helt enkelt stå sitt kast och behålla honom en säsong till. Men då är frågan, kan man ha kvar honom i NHL, eller liksom begraver man honom i AHL under en hel säsong? Det känns väl inte riktigt som han är den killen som skulle liksom vara nöjd med en sån lösning. Utan det här är nog väldigt temporärt för honom, att han ska ner och liksom bara komma i form, och sen ska han upp och lira igen. Men jag har svårt att se liksom att en annan klubb ska gå in och ta över det här kontraktet.
Men med Kuznetsov i AHL och Niklas Bäckström utanför laget, då läser jag följande centrar i Washington: Henrik Lapierre, Dylan Strome, Conor McMichael och Michael Garbosa. Alltså Jonta, den står sig inte speciellt bra om man ser till konkurrenterna. Dels i divisionen, men även ännu all stort. Alltså, där har McClellan och gänget i Washington någonting att bita i framöver.
Ja, alltså nu har de ju överpresterat den här säsongen, men det här är ju inte ett lag som jag ser som ett slutspelslag den här säsongen, och jag tror det kommer att dröja några år innan de är där igen. Så enkelt är det.
Ja, Ryan Leonard såg i alla fall fin ut under JVM, så att de har ju en framtida intressant spelare där. Men det är det som jag inte konstaterar, att det här laget är ju i extremt stort behov av en ombyggnation och framförallt en föryngringsprocess. Och den har väl redan till viss del startat.
Jag kollade bara lite snabbt här nu. Han har ju ett väldigt utköpsvänligt kontrakt, får vi ändå säga. Kuznetsov. Om de köper ut honom i sommar, använder Cap Friendlys kalkylator för det här, då kommer han att ha en cap hit på nu ska vi se här, cap hit 3,8 nästa säsong och 2 miljoner dollar säsongen efter.
Vad fint att vi fick bo i ditt huvud där ett tag när du räknade ut det med hjälp av Cap Friendly.
Ja, men alltså, jag var tvungen att kolla när vi pratade om liksom det framtida scenariot. Givet de siffrorna här så känns det ju absolut som att det blir ett utköp.
Vi återgår till att ha ett svenskt fokus här. Förutom Elias Pettersson, som var liksom den stora spelaren det handlade om föregående vecka, så var det ju väldigt många som reagerade på vad Jakob Markström sa i en middagsscrum för några dagar sedan. Då gjorde han det ju väldigt tydligt att han tycker att den sportsliga ledningen och GM Craig Conroy hade kunnat sköta saker och ting annorlunda gällande hans vara eller icke vara i Calgary. Och hur ska man tolka det här? Är det liksom shots fired mot Conroy?
Jag bara säga nu här att Adam gjorde en luftpistol här under inspelningen. Alltså shots fired.
Effektfullt.
Kenneth Andersson, VM 94.
Precis. Ja. Nej, men vad tror du? Är det liksom en osämja här just nu mellan Markström och Conroy? Conroy som har varit i Calgary länge och har ju sagt vara en, liksom en spelarfavorit tidigare i alla fall.
Ja, nej, men det är klart att man blir alltid lite förvånad när det kommer sådana uttalanden. Men det jag kan tycka uppfriskande och positivt med Markström är att han alltid är ganska ärlig i sin approach. Liksom. Och det har väl alltid varit till viss del. Han håller inte tillbaks. Och jag förstår för det första att han är besviken. Liksom, för att om du som han har gått med på att släppa sin no-trade-klausul eller no-moment-klausul, jag kommer inte ihåg exakt vad det var han har där, men då har du kanske mentalt ställt in det på okej, nu blir det här av, nu ska jag flytta och liksom gå därifrån till att få ett besked av nej, det blev ingenting. Det är klart att det blir en liten mindfuck, skulle det vara för de flesta. Liksom, man ställer in sig på ett scenario, man har fått indikationer att på väg dit och sen så faller det samman. Så jag menar, jag tror att de flesta general managers går till en spelare först när man har en deal som är klar. Liksom att man är överens med den andra parten om att vi gör en trade, men vi måste ställa frågan först så att han släpper sitt tradeskydd här. Och det är väl det som känns lite märkligt i den här historien, att det verkar som Craig Conroy har gått till Jakob Markström och plantera någonting som det kanske inte fanns riktigt fog för.
Man ska också komma ihåg att om inte jag minns helt fel nu så var den här intervjun väl i samband med att Chris Tanev hade tradat.
Exakt.
Och vi har ju sett de senaste åren hur emotionella spelare kan bli. Tänker tillbaka på Dylan Larkin när Bertuzzi tradades. Flera Rangers-spelare när Zuccarello tradades. Och Markström var ju tydlig med att Chris Tanev är liksom hans typ favoritlagkompis genom alla tider. Och han har haft honom på masken och alla såna här grejer. Så att det är kanske också liksom lite råa känslor som spelar in. Och Markström är en väldigt passionerad människa, skulle jag säga. Som bär sina känslor på tröjärmen, som man säger på svenska.
Ja, som det så vackert heter. Men sen ska vi, alltså Elias Lindholm, det är inte så länge sedan han skeppade sig till Vancouver heller, också en nära vän till Markström. Och jag menar, om man ska försöka tolka det mediala spelet här, det är den sista frågan som ställs under den där scrummen med Markström. Han vill ju få ut det här. Han vill liksom kabla ut det till allmänheten. Kanske för att sätta lite press också på Calgary. Att säga, ja, jag ser gärna att det blir en trade här innan deadline så att jag kan få chansen att vinna en Stanley Cup. Men också att andra klubbar kanske ska bli ännu mer uppmärksam på att oj, här är en situation med Markström där det inte riktigt lirar. Undrar hur mycket vi behöver ge upp egentligen för att få Markströms tjänster för resten av året.
Mm. Nej, men han är ju inte dum. Han fattar ju det. Det skulle jag säga att spelare idag har ju blivit mycket bättre på att spela det där spelet än vad kanske fallet var för 10-15 år sedan. De är ju idag, upplever jag i alla fall, mer medvetna om hur saker och ting fungerar och liksom att det är en business på ett helt annat sätt. Så att jag tror att du är helt rätt på det där, Adam. Och det är all heder till Markström för att han ser över sitt hus någonstans ändå. För att alltså, vi kan ju alla se efter de här traderna som har skett, och plus att Noah Hennefin level kanske försvinner här innan fredag. Ja, men vartåt det här barkar, och jag tror att Markström är inte dummare än att han förstår det också, att framtiden i Calgary är inte så tilltalande längre som det kanske var inför säsongen.
Alltså han har ju haft en väldigt bra säsong, Markström. Det måste vi ju få ut här till våra lyssnare också, som kanske inte följer NHL dag ut och dagen. Han har verkligen studsat tillbaka efter det där tuffa fjolåret. Och det ryktades, eller det var ju uppgifter om att Devils var nära honom för 2 veckor sedan. Men även om det inte skulle ske någonting nu innan 8 mars, Jonta, så tror jag att det var, om det var Daily Faceoff eller Sportsnet eller TSN eller vilken kanal det nu var, som rapporterade om att det kan mycket väl bli en affär till sommaren istället. Att de här två parterna ser att det finns en möjlig deal då.
Ja, 100%. Alltså, Devils har ju på väldigt kort tid gått från ombyggnation till att kunna se ut som en Stanley Cup-utmanare. Men målvaktsspelet har ju fällt dem. Och i det läget de sitter och liksom strukturen de har på åldrar och löner och allting, så tycker jag det är rimligt att försöka satsa på en etablerad målvakt. Sen är det ingen garanti, som du var inne på i fjol, även om Markström var en Vezina finalist för 2 år sedan och han skulle kunna vara den här säsongen också, så var fjolåret inte så bra. Så att det är ingen garanti, men någonstans för ett lag som Devils är det en rimlig chansning att göra, om vi kan kalla det för chansning. Så att jag tror absolut att de kollar på det igen i sommar om det inte blir av nu.
Alltså ibland förstår man sig inte på den här sporten och vissa lag och en del individer och så. För, alltså Calgary, de gör sig av med Lindholm, även Tanev. Det verkar kanske inte vara direkt harmoni i klubben för tillfället med tanke på alla trade-rykten som omgärdar deras nyckelspelare. Men då går de ut och bara vinner och vinner och spelar fantastiskt bra. De har 5 raka vinster, ändå med i wildcard-racet för tillfället också. Så jag tror inte att de kommer ta en slutspelsplats när allt är sagt och gjort, men det är rätt intressant att det har blivit den här händelseutvecklingen.
Ja, men det kan vara sånt som knyter lag samman. Men vi har ju sett Nashville här, det var ju ganska omtalat liksom, att de gick och liksom skämde ut sig en match, och så valde klubbledningen ganska så här känslokallt att ställa in någon så här resa eller någon konsert. De skulle se U2 live i Vegas liksom. Att nej, men spelar ni så här dåligt som de hade gjort där några matcher, då är ni inte värda det här. Och sen går de och vinner, vad är de uppe nu? 8 på raken liksom. Att det är det gamla talesättet kring Michael Jordan, att han hittar alltid sätt att motivera sig själv för att liksom vara på topp. Och jag tror att många spelare i NHL och många lag liksom är bra på att använda sånt här som bränsle liksom internt. Att nu jävlar ska vi visa dem att vi visst kan. Och det där är ju någonting man kan rida på ett tag. Sen så kommer det inte hålla i sig för alltid. Men det är ändå heder till Calgary Flames spelare och liksom den ledargruppen som finns där med flera svenskar i täten såklart, att de kan gå in och göra det här och bygga lagkänsla på det här sättet i en tid liksom när det är ganska stormigt och kaotiskt runt klubben.
Den andra vinkeln man kan ta, om vi ska fortsätta leka amatörpsykologer, är ju att det kan också vara så att de spelar utan press. När du börjar sälja och sådär, då signalerar klubben att okej, den här säsongen är över. Och då någonstans så accepterar alla det, och man ska inte underskatta vad det kan betyda att lira utan den pressen som man då haft på sig hela säsongen, där man har gått in med förväntningar, förhoppningar om att gå till slutspel, och det vill sig inte ganska tidigt ofta kämpa igenom, och så bara, det är över. Jag kan ändå se hur den pressen som släpper kan bidra till bra resultat också.
Jag brukar kalla det Ottawa Senators-fenomenet, för jag tycker det har varit så med dem de senaste åren, att så fort liksom står klart att de inte kommer gå till slutspel, då börjar de alltid så här spela mycket bättre och vinna matcher.
Ja, Buffalo har väl klumpat ihop en gäng segrar här också på senast.
Pappsykslag.
Va?
Ja, pappsyke på dem. När det verkligen gäller, då klarar de inte av att leverera. Sen när pressen släpper, då kan man helt plötsligt börja lira, som Ottawa Senators för flera år i rad, som jag fann inne på. Mm. Nej, det är dags att byta ut hela kärnan där. Klarar inte av att vinna. Nej, skitsamma.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Okej, men hörni, jag tänker att vi ska ta upp några namn på olika trade block här som kan byta klubb innan fredag. Jag tar fram min lista och det är ju inte de mest sexiga namnen faktiskt, men jag skulle vilja börja med att prata om Pavel Buchnevich, för vi har inte ringat in honom i NHL på den här säsongen som en spelare som skulle kunna trada sig från Blues, men han är ju en väldigt väldigt bra forward. Tjänar 5,8 miljoner dollar. Har också det här extra året. Alltså det utgående avtalet är ju 2025. Och jag kan ändå tänka mig att det är många lag, Jonta, som tittar på honom och känner att vi kanske kan ge upp ganska mycket för honom. Alltså typ Edmonton. Vancouver har ju för att gjort sin Lindholm-trade nu, men de skulle behöva någonting till topp 6:an. Så tror du att det finns en affär där ute för Blues-forwarden?
Ja, det tror jag. Sen tror jag att Doug Armstrong har satt ett pris som är ganska högt. Han lyckades ju kräma ur ett första rundeval för O'Reilly förvånade mig inte, men att han fick det för Tarasenko också. Det var ändå starkt, även om han hade spelat bra. Så det är ju liksom en deal för Buchnevich. Det börjar ju med ett första rundeval och någonting mer som smakar gott. Förmodligen talang, annars tror jag inte det blir av.
För att... Saboy Maka.
Exakt. Nej, det är för mycket begärt. Nej, men för det är en väldigt, väldigt bra spelare. Han har ju i princip snittat en poäng per match sedan han kom till St. Louis. Han kan göra allting. Stor, bra händer, spela fram, göra mål. Skulle funka bra. Jag menar, att kolla på lag som Edmonton har kopplat samman med till exempel. Han skulle kunna funka med vem som helst av supercentrarna. Han har ett rimligt kontrakt. Alltså 5,8 är inte lite, men det är ju absolut värt det för honom. Så att, men jag tror att Armstrong har satt ett pris som han kommer hålla.
Uffe, jag vet inte om jag liksom går för långt med att säga det här, men har Buchnevich sedan han tradades från Rangers för 3 år sedan varit Blues bästa forward? Alltså visst, Kairou finns där, Bobby Thomas, Tarasenko var ju bra för några år sedan också, och Ryle har ju funnits i organisationen, men sett över de här 3 åren som han har varit en St. Louis Blues-spelare, vem har egentligen varit vassare i forwardsled?
Thomas.
Ja, jag skulle vilja säga att Robert Thomas är väl den spontant som jag tänker på, som ändå är, tycker jag, lite jämnare. Buchnevich, han är ju definitivt, han har väldigt högsta nivå. Jag tycker att han kan dippa lite väl lågt ibland kanske, men så här, han har ju definitivt hemma i den diskussionen. Sen skulle jag hålla Robert Thomas högre, åtminstone här och nu.
Ja, det är det jag tänkte den här säsongen, men sett till de 2 föregående. Jag ska inte säga att Thomas hade ett mellanår i fjol, men Buchnevich var väl strået vassare i alla fall. Och för 3 år sedan var det väl en diskussion, kan man ju säga.
Thomas, jag tror att Thomas har producerat lite mer, om jag inte missminner mig helt. Jag kollade upp det här om veckan, jag hade St. Louis på kommentering, men jag tror att han har producerat lite mer. Han är ändå en klok spelare.
Center dessutom. Ålder.
Vad sa du?
Center dessutom, så att det ska man väga in.
Ja, men det, poängen som Uffe gör är väl den väsentliga, att han hör hemma i den diskussionen. Jag hade också valt Thomas, men han hör hemma i diskussionen på Buchnevich, så det säger ju någonting. Och jag tycker att av de namn vi pratar om är han ju mest kittlande, just för att han har den här potentialen. Om vi kan dra parallellen Edmonton till Pittsburgh när de värvade Phil Kessel, att vi sitter nu och ser honom se jättebra ut tillsammans med någon av toppcentrarna. Men sen kanske du sätter honom i en egen kedja. För att om du sätter honom i en egen kedja och mot sådana, först ska ta honom McDavid och sen Dreisaitl, vad kan då Buchnevich med kompisar göra mot sådanas tredje backpar? Det är också en kittlande tanke om du till exempel håller på Oilers. Så det är inte är på samma sätt som man kan flytta upp honom och spela med toppspelarna. Så att
Men så här då, ett första rundval, Filip Broberg, och ytterligare en talang eller ett draftval för Buchnevich. Har vi någonting där då? Eller är det för lite?
Nej, det är inte för lite. Då säger de ja.
Det tror jag.
Okay. Jag skulle säga att Broberg, de kan nog klara sig med en sämre talang.
Mm.
Fast nu blir ju första rundval väldigt lågt i och för sig.
Precis. Så att det blir ju, Broberg gick ju, nu ska vi se, var det 11? Nej, Söderström var 11. Broberg 8
gick Broberg. Ja.
Så han var ju tidig det året, men har ju inte infriat förväntningarna. Och har ju också nämnts i de här sammanhangen tidigare, att Edmonton kanske kommer göra någonting med honom.
Men det är väl så att Edmonton har ju nästan inget lönetaksutrymme kvar heller, så att de måste ju St. Louis retaina, och då kommer det att bli dyrare av den anledningen också, speciellt med tanke på att det är ett extra år involverat här.
Men det hade varit bra för Broberg att kanske få slåss mot övriga backar i Blues. Vi har ju satt det som ett stort frågetecken förut i alla fall.
Absolut. Jag tror att Armstrong skulle kasta sig över en spelare som Broberg. För de behöver ju backar. Helt klart. Så att jag kan hålla en bränd då och inkludera honom. Då kan det nog bli business. Det tror jag 100%.
Det är inte det dummaste jag sagt i den här podden alltså.
Nej.
Det finns en konkurrens. Det finns en topp 20-lista där ute någonstans. Noah Hannifin, jag vet inte om ni börjar bli trötta på den här gubben nu med tanke på att han har florerat i...
Han är fin.
Ooh, snyggt. Ska vi credda Göran för faktiskt. Vår trogna lyssnare. Tampa nämns ju som destinationen nummer ett. Men det finns även andra amerikanska klubbar som finns med där som tänkbara destinationer för Hannifin. Nu har ju inte Tampa speciellt mycket att trada iväg. Vi vet ju det sedan tidigare år när de har varit en legitim utmanare. Att de har ju tradat bort sina första rundeval och även en del talanger och så vidare. Och då undrar man ju inte hur de ska liksom pussla ihop det här med Calgary om det ens kan bli av.
Nej, lönetagsutrymmet har de ju, men sen är det ju skralt, för då blir det väl ett kvantitetsbud snarare än ett kvalitetsbud. Och andra sidan, så som du var inne på Adam, så visar ju kanske Tanev-traden att de inte har någonting emot kvantitet. Och att de kan se det totala värdet som större ändå. Så att det är väl där någonstans man får gräva. Men det är klart att det finns andra lag som är intresserade som kommer att sätta ihop ett bättre paket. Det tror jag verkligen. Så att, ja, Tampa skulle ju verkligen behöva honom. De har ju en tunn backsida. Men det blir svårt.
Och Sergachev borta länge också. Men där är det väl i så fall att Brisbois skulle traja till sig honom och skriva ett avtal också. Att de föryngrar backsidan lite.
Det är ju ett måste såklart. De kan ju inte bara ta någon som är rental. Jag tycker inte att Tampa är i den situationen den här säsongen. De ser ju verkligen inte ut som ett lag som ska kunna utmana om Stanley Cup. Måste man vara ärlig och säga. Så att det handlar ju mer om liksom att få in honom, signa honom. Och sen då har man ju plötsligt, när Sergachev är frisk, så har man ju tre riktigt starka leftar åtminstone i den där backuppsättningen, och det förändrar ju saker och ting såklart.
Okej, här då. Trade-förslag, vem säger nej? Noah Hannifin mot Mikhail Sergachev.
Alltså jag tycker att Sergachev har ju lite för hög lön. Jag vet inte riktigt, med tanke på Calgary sitter på några riktigt feta avtal redan med Nazem Kadri och framförallt Jonathan Huberdeau och som kommer att ställa till lite grann. Så jag vet inte om det är riktigt rätt väg att gå faktiskt.
Nej.
Sen är ju Sergej... har jag inte koll på vad han har för klausuler heller i sitt kontrakt, Sergachev.
Nej, han har inget skit den här säsongen. De kan
ingenting.
Göra det.
De kan göra det, okej.
Okay. Men så här, Sergachev, ja, visat mer under sin karriär ändå, bara 25 år gammal. Det som talar emot lite där, om han skulle in i Calgary, då ska han ju in och tampa som ett första PP där man kanske vill ha Rasmus Andersson. Jag vet inte, det är väl... Är det Calgary som säger nej till slut?
Jag vet inte, jag tror Tampa är... De måste ju ha en enorm tro på Sergachev eftersom de gav honom det här kontraktet med en cap hit på 8,5 miljoner. Så, ja...
Den var bra, Jonta, för man...
Ja, man fick verkligen tänka efter.
Ja, jag vet inte om det finns ett givet svar heller, men... alltså, Sergachevs höjd... Alltså, den är ju högre än Hannifins, måste man väl ändå säga.
Ja, absolut. Att, den offensiva touchen är ju större hos honom.
Ja, det är en bättre backs totalt sett. Sen undrar man ju liksom vad Hannifins nästa avtal kommer att ligga på. Det kanske hade varit lättare att svara på den frågan då.
Ja, alltså då utgår vi i den här affären, utgår vi då från att han signar med Tampa, och jag tänker att det är typ Sergachev pengar, kanske lite mindre. Han får ta lite Florida rabatt.
Inte får han 8,5 på nästa.
Alltså nej, jag tror inte att han kan få 8,5, men jag tror att när jag säger typ så menar jag kanske 7,5-8-ish.
Ja, nej, då,
jag tror att han kan pusha det. Jag tror att Hannifin, på grund av marknaden, kommer han att kunna begära ett kontrakt som han inte hade fått alla säsonger.
Ja, men alltså i så fall tar man ju Sergachev på ett kontrakt i 2031. Som jag sa till, han är 25 just nu. En Hannifin som skulle skriva ett 8-årskontrakt i 8 miljoners trakterna. Och jag menar, han är 28 nästa år blir det, va?
Jo, men i Tampas fall så handlar det egentligen bara om de kommande 2-3 åren, och sen är ju allt över ändå liksom. Ja, men alltså lite så är det ju. Det, alltså, så är det ju. De måste ju göra någonting. Och Sergachev känns inte som, det har inte riktigt blivit vad de har hoppats på. Jag kan tänka, ja, visst, du är inne på första PP och i Calgary och sånt där, men han skulle i alla fall vara första valet på vänstersidan. Vilket han inte är i Tampa. Och Hanifin tycker jag passar in bättre som en tvåa. Hanifin känns, han ska spela i ett andra backpar och där är han väldigt bra. Men han är inte en först etta liksom.
Så jag tror jag sa väl Rasmus Andersson i första PP, men Uyghur har väl stått där ganska mycket också i Calgary. Men ja.
Jag tycker inte att Sergachev egentligen är en jättebra PP-back heller. Han är lite för puckkär. Han kladdar, går för trögt.
En passus på Tampa bara. Jag såg att Victor Hedman hade berättat för vår reporter Gunnar Nordström att han efter det nuvarande kontraktet säger att han ska spela i alla fall 2 säsonger till i NHL. Och det borde betyda att han landar in på åldern 38 innan han tackar för sig. Känns det vettigt, Jonta? Är det 37 kanske? Blir det.
Ja, 90, 30...
25 är det nuvarande avtalet till och sen 2 år till då, 27. Så det blir 37 år gammal.
Ja.
Det året han fyller 37, han är ju sen 90-talist.
Ja, vad blir det? Det blir närmare 20 säsonger. 9-10 var första. Ja, det känns väl vettigt. Och vill jag ha det kontraktet. Och sen, det kan väl också följa, det kommer ju följa Tampas sista år som hyfsat relevant lag. Point coach av Vasilevski kommer fortfarande vara bra. Och sen får man väl se. Alltså, det är ju också en intressant grej där. Om man säger att han skriver 2 år och Tampa liksom är på sluttampen lite grann som typ Washington eller Pittsburgh är nu liksom. Hur mycket värderar man i det läget att bara spela för en klubb? Alltså hur mycket värderar säg att Niklas Bäckström skulle vara UFA efter den här säsongen och han kommer tillbaka och kan spela och är fräsch. Skulle han signa med Washington även fast han är smart och ser att det här är inte på väg någonstans, eller blir man såhär, alltså, det vore häftigt att testa och spela i ett bra lag och få en chans att vinna någonstans.
Jag kommer alltid fram till samma svar här. Har man vunnit tidigare under sin karriär så borde man premiera att vara en one club man.
Varför då?
Nej, just efter att man har fått uppleva att skicka den där kuppen upp i skyn.
Jo, men då, alltså, varför ska man inte testa ett annat eller?
Därför just arvet, att man lämnar efter sig enbart säsonger i samma klubb. Alltså det finns något romantiskt, poetiskt skimmer över det tycker jag.
Ja, alltså jag förstår vad du säger och ja, det kanske det är ju någonting speciellt med det, men
alltså så här, det stör ju mig enormt mycket att Mats Sundin hade alla de där åren med Toronto och sen är det Vancouver Canucks längst ner på hans CV.
Ja, men då hade han redan varit i Quebec så det var ju kört ändå.
Ja, visserligen, men ändå.
Men jag säger så här, tror du att Daniel Alfredsson och Börje Salming är mindre profiler i sina respektive städer än vad typ Sedinarna och Zäta är i sina, för att de gjorde 1 år i Detroit på slutet, alltså Börje och Affe?
Nej, men Alfredsson lämnade...
Är det någon som minns Henke Lundqvist annorlunda för att han signade med Washington? Även nu spelar han ju inte, men han signar i alla fall.
Ja, men går man in på hans EP-sida så står det Washington Capitals där, va?
Ja. Alltså, min poäng är så här att det är klart att jag håller med i att det är en fin och häftig grej att spela för en klubb. Det är ju något speciellt och något man ska värdesätta. Men tänk i det läget att du så här... Ja, nu är det väldigt svårt att spekulera, men vi tar bara Bäckström som exempel här, att något lag på något coolt ställe, typ så här, inte vet jag. Ja, men Colorado. Så här, ja, men vi vill ha dig liksom, de har haft svårt att hitta center, så här, vi har en plats för dig här, du har en möjlighet att klättra upp i hierarkin här om det funkar bra, du får en chans att vinna, du får en chans att spela med de här stjärnorna som är ganska unika. Alltså, på ett ställe ett år innan du ska hem.
Jag fattar ju vad du menar, men alltså, om man ska ta Vigge som exempel här igen då. Alltså tänk dig hur supporterna skulle se på honom om han värdesätter att vara kvar i organisationen när de är på nedgång och att han kanske hjälper till att fostra nästa Tampa-spelare. Alltså då har han ju verkligen varit med på alla möjliga turer i den organisationens historia. Jag skulle nog säga, alltså så här, det kanske inte förändrar hans arv totalt, men det stärker det ännu mer.
Kan det stärka det mer, men ändå inte förändrar det? Det känns motsägelsefullt. Min poäng är att jag ser inte emot att det finns någonting i det.
Men
jag bara förstår, om jag tänker ur spelarens perspektiv, att så här, okej, det är ett sista äventyr med familjen, man kanske får bo på en ny plats. Jag tänker som typ Alex Edler, ett bra exempel, efter alla år i Vancouver, dra till LA, få testa att bo där nere, spela ett nytt lag, en ny klubb och se någonting sånt där. Man ska komma ihåg att det finns en mänsklig faktor här. Allt handlar inte bara om deras hockeyarv. Det är en möjlighet att få uppleva något nytt innan karriären är över. Nya erfarenheter på och utanför hockeylivet eller brinken liksom.
Så absolut. Ja, men du har gjort din poäng och jag är med dig på det. Och jag tror att jag hade nog resonerat precis som jag hade varit i den spelarens position. Men jag ville väga in de andra argumenten också. För någon typ av diskussion här. Men Uffe, nu har inte du snackat på ett tag. Och jag vet att du ska iväg om några minuter. Så du kommer få välja här. Antingen så får du snacka om Jake Gensel och vad du tror här under den sista trade-veckan. Eller så får du prata om Philadelphia Flyers och hur de ska hantera Sean Walker, Scott Laughton och Nick Seeler.
Oj, så det ger mig The Battle of Pennsylvania här. Jag kommer antingen bli hatad av Pittsburghs fans eller Philadelphias fans.
Exakt.
Nej, men det är klart, Jake Gensel tycker jag är lite mer spännande att prata om givetvis. All heder till Seeler och Sean Walker, men det måste man ändå vara ärlig och säga att Gensels framtid är ju det som kittlar mest här och nu. Och, det låter ju, när man har hört Cal Dubas prata så verkar det som att de vill ju ha, ja, egentligen mer så här, inte färdiga spelare, men de vill hellre ha prospects än picks, vilket jag tycker är lite intressant, för det indikerar väl ändå någonstans att han vill försöka igen nästa säsong, kanske föryngra ännu mer i skiktet runt omkring Crosby, Malkin, Letang och Erik Karlsson, men ändå ger ett till, ja, inte för att han skulle kunna spränga det där lagbygget i sommar i alla fall, men det går ju att tweaka lite på saker. Så att det blir lite intressant att se vad man kan få där. Om man säger att istället för pick and prospect så blir det prospect and prospect. Och det gör ju, tycker jag, saker och ting lite mer intressanta där i alla fall. Men som sagt, han är ju också en blivande unrestricted free agent. Så att det är ju i värsta fall för den klubben som tar honom en rental. Och det kommer ju säkert in och påverka priset i en marknad där det känns som att fler och fler klubbar nästan går ut och säger att vi kommer inte att betala liksom ett premium för en rental i år. Och kanske beroende på att draften är vad den är.
Hinner du med en lyssnarfråga eller måste du hoppa ur nu när klockan är 12.15?
Vi tar en lyssnarfråga.
Okej. Okay. Den här från Hugo Stenlund. Det är en fråga om Sharks som Jonta kommer få besvara alldeles strax. Men sen skriver också Hugo: sen undrar jag om Uffe heter Uffe eller Ulf. Jag har inte lyckats hitta något om det här, men jag har kollat upp det. Känns som att jag aldrig hört han kallas Ulf i något sammanhang, även när det bör vara formellt.
Nej, precis. Det är väl så att jag är döpt till Ulf, som de flesta Uffe skulle gissa. Men det försvann ganska snabbt. Det är typ så här när man är hos tandläkaren eller läkaren. Det är då någon ropar upp Ulf, och då är det knappt så att jag reagerar. Så att det har blivit Uffe med tiden. Liksom. Och jag har inte riktigt, vänt mig fortfarande vid Ulf. Det var lite lustigt nu när jag bytte arbetsgivare i somras här, och helt plötsligt fick jag en mailadress som faktiskt säger ulf.bodin@bettercollective.com. Det var en liten ögonöppnare ändå.
Ja.
Någon vill vara formell i alla fall.
Jonta, vet du vad vi ska göra nu?
Prata om hajar.
Nej, vi ska tacka Ulf för att han var med i det här programmet.
Nu kommer det.
Ja. Nej, men... Uffe, tack för den här veckan. Vi vet att du måste vidare, så jag och Jonta, vi avslutar det här NHL Puls, och sen hörs vi nästa vecka igen.
Tack ska ni ha. Tack alla som har lyssnat.
Yes, och Jonta, då får du fortsättningen på Hugos fråga här. Han skriver: tack för bra avsnitt som vanligt. Här kommer min fråga till NHL Puls angående trade deadline. Jag är ett Sharks-fan och jag undrar vilka från laget som troligtvis kommer flytta. Om ni ser något lag som kanske vore passande och vad Sharks kan få i utbyte. För övrigt, tack för en lysande podd vecka efter vecka. Och där, alltså, Anthony Duclair, Mikael Granlund, Mario Ferraro har ju också, jag har sett, varit på några olika tradeblock. De tre kommer jag spontant på här. Sen Mackenzie Blackwood har ju haft lite skador och så vidare på slutet, så jag vet inte om han kommer att byta arbetsgivare. Men av de namnen som jag kastar upp här, vem är mest trolig att få vistas i en annan NHL-miljö skulle du säga?
Alltså så här, de har ju ett gäng UFA-spelare här, som du var inne på ett par där, men Dolle Bank, Hoffman, Duclair, Barabanov är en spelare som jag gillar mycket. Så jag skulle nästan säga Barabanov bara för att han är jag tror han är mest attraktiv för slutspelslag. Han har en ganska låg cap hit, 2,5. Jag tror att han kan passa bra in i en botten sexa. Så vi säger väl honom. Hoffman, i och för sig Duclair, 3 miljoner för honom är bra. LeBanc 4,75, Hoffman 4,5.
Alltså då måste ju Charles retaina där.
Ja, Granlund, han har ett år till på kontraktet. Om man ska komma ihåg att alltså, det såg ju som väldigt imponerande av Dubas att lyckas dumpa det här kontraktet i Erik Karlsson-traden. Det såg ju som ett jätteproblem för Penguins. Så jag vet inte om han är så attraktiv. Ferrari är väl en väldigt spännande spelare och faller in i det här facket av spelare som där har du 2 år till på kontraktet. Det är en bra cap hit. Så han är ju väldigt intressant och den som skulle kunna inbringa mest tror jag om de väljer att trade honom. Jan Rutta är också en sån spelare som 2,75, ett år till. Du kanske kan retaina lite på honom. Breddspelare, rightare brukar ju alltid vara efterfrågade och rightarbackar, så att det finns många här.
Ja, men alltså Ferraro där, jag vet att vi båda två pratar om, men varför skulle man i det här läget, alltså jag menar det är väl deras bästa backen då. Han är född 98 som du sa, han har flera år kvar på sitt avtal. Man måste ju bygga någon, kring någonting på den där backsidan. Och det är väl en anledning till att behålla honom. Sen måste jag säga det, Jonte, jag är lite förvånad att Mike Greer inte har gjort fler drag på marknaden under den här säsongen. För ser man till sommardealsen som han gjorde, så tänkte man ju att okej, Duclair, Hoffman och så vidare, det här är ju spel som de tar in bara för att kunna trade och få något utbyte innan 8 mars. Men nu är vi 4-5 dagar ifrån och det har inte skett någonting, trots att Sharks har varit fast förankrade i den där botten under hela grundserien.
Ja, och här går vi in på det vi var inne på tidigt i avsnittet med Craig Conroy, att har du is i magen kanske du kan få mer, men då tar du en risk också. Här ser vi två gröna general managers som i alla fall i det här fallet har valt helt olika vägar, för Conroy skeppade ju också Elias Lindholm tidigt, så han har ju valt den vägen att försöka få affärerna klara så tidigt som möjligt. Samma med Markström som har pågått här också. Medan Greer vänta lite mer. Och i hans fall så är det rimligare ur den aspekten att de här traderna är enklare. Alltså,
sen ska man väl säga det också att Calgary spelare är väl mer hett eftertraktade också. Så det har ju funnits.
Jo, det var exakt det jag skulle säga. Att de här traderna är ju enklare för att det är inte lika stora pris som ska betalas. Så att det är så här, det blir ett tredje rundeval eller kan vi kanske få en andra? Ja, villkorlig andra ifall han gör x antal slutspelsmatcher. Bla bla bla. Så de affärerna är ju enklare att göra än de stora, och därför så kan man ha lite mer tålamod där. Undantaget om man skulle försöka göra en affär för till exempel Ferraro. Ja, men de har ju så många spelare, Kekkonen nämnde vi inte ens va, som de skulle kunna skeppa som har utgående kontrakt som är ganska enkla affärer. Och det adderar ju till vad du säger där, att Ferraro-traden känns onödig i nuläget. Då ska de ju verkligen få ett bud som är så här, gå inte säga nej till liksom, men det tror jag inte. Jag skulle tycka att det var kittlande också med Fabian Zetterlund faktiskt. Om jag ska nämna honom. 1,45 i cap hit, ett år till på kontraktet. Spelar med liksom bra energi, bra avslut, tror att han kan. Typiskt en sån spelare som du kan ha långt ner i hierarkin i ett bra lag, kanske i en fjärde kedja, men han skulle kunna flyttas upp lite nu och då om du får någon skada eller bara vill vaska om i laget och väcka gruppen lite. Jag skulle inte utesluta honom faktiskt.
Nej. Och de som har hängt med i NHL-puls under hela säsongen vet ju att vi har markerat hans namn som en av svenskarna som kan byta klubb under den här 23-24 säsongen, med tanke på att han har varit bra. Och som du säger, det finns många egenskaper där att gilla. Fler lyssnarfrågor. Isak Spjut skriver så här: hej, jag lyssnar på NHL-puls varje vecka och det är en av mina absoluta favoritpodcasts. Jag har en fråga som jag hoppas att du eller någon annan i podden kan svara på. Vad är det man egentligen tävlar om i Four Nations Face-Off egentligen? Finns det ett pris, en pokal, får spelarna medaljer eller pengar? Finns det någon titel att man utnämns i något stil med bästa hockeynation det året? Och vem är det som betalar spelarens löner under tiden? NHL eller ishockeyförbundet? Om det är något NHL som gör det i egenskap av arrangör, står de också för förbundskaptenernas kostnader? Hoppas att någon kan besvara frågorna. Och vi ska säga det att vi har ju haft två renodlade Four Nations avsnitt där vi har tagit ut Sveriges trupp och Finlands, USAs och Kanada. Så det kan man gärna lyssna på. Det ligger några steg ner i poddkatalogen. Om vi börjar med vad man vinner, Jontan. Jag har inte hört någonting där, men det är väl någon typ av pokal, antar jag.
Nej, det var ju sjukt bra frågor där faktiskt. Det var många intressanta frågor som jag inte vet, men primärt är det väl äran. Men vi såg ju nu att NHL var beredda att ha ett kontantpris på All-Star-matchen, så månne kan det bli något i den stilen här också. Förmodligen inte, för att de kommer behöva bränna mer pengar på logistiken. Men någonting kan det ju säkert vara. Men det primära är ju äran.
Sen är det ju NHL som äger den här turneringen, så jag utgår ifrån att det är de som betalar lönen också till spelarna under den dryga veckan som turneringen äger rum. Jag tror inte NHL betalar ut förbundskaptenernas kostnader, alltså inte när det kommer till exempelvis Sam Hallam eller Jukka Jalonen, de europeiska coacherna. Sen vet jag inte hur det ser ut för USA och Kanada.
Nej, det är säkert en dialog med alltså nationsförbunden. Det kan ju möjligen vara, alltså lönerna har de ju redan, det kan ju möjligen vara så att vad händer med alltså resekostnader, boendekostnader, den typen av grejer. Där det kan bli så att ligan steppar in. Men det, alltså, ja, jag får be om ursäkt, jag kan inte svara på det här, men det var väldigt intressanta frågor.
Ja, sen brukar det ofta handla om försäkringspengen och inte lönen i sig under sådana här mästerskap. Det har ju varit en twist under många år när det kommer till NHL-spelare som ska ställa upp i VM exempelvis. Elias Pettersson senast nu i Tammerfors 2023. Och där verkar det som att det är NHL som täcker upp de kostnaderna.
Ja, det får vi ju förutsätta att det rådande avtal. Alltså det är väl bara rådande avtal råder. Jag antar att liksom de försäkringar spelarna har gäller även All-Star-matcher till exempel.
Exakt, exakt. Sonny Karlsson skriver: hej, vad händer med Bäckström? Inte ett ljud hör man. Tack för tugget, grabbar.
Nej, senaste jag hörde när jag kollade in så där, så var han liksom runt laget sånt där. Körde fys, inte tränade inte med laget. Sen dess har inte jag hört någonting, så att det är fortsatt tyst, tyvärr. Och givet vad vi pratade om tidigare i säsongen så känns det ju bara väldigt stökigt i allmänhet i Washington just nu. Så det blir ett till icke-svar.
Ja, och vad jag har sett, Jonte, så har inte Bäckström uttalat sig, inte Washington, mer än det pressmeddelande som kablades ut för, ja, det är väl 2 månader nu.
Nej, jag kollade med Washington när vi hade dem i studion här för något tag sedan, och då sa de bara, jag kommer inte ihåg orden, men i praktiken inget nytt att rapportera. Så det var, de hade inget att säga om det.
Du skickade en Snapchat till McLellan alltså?
Exakt. What's up with Backy? Då svarade han.
Nej.
Not much.
Jag är bara imponerad att du vet vad Snapchat är, eftersom att du inte använder sociala medier.
Nej, jag vet vad heroin är, även fast jag inte använder det heller. Man måste inte liksom nyttja allt som man känner till.
Du håller dig uppdaterad alltså?
Ja.
Olika saker och ting i den här världen. Jonta, jag tror att vi nöjer oss där. Vi är uppe på 1,15 eller liknande i den här avsnittslängden. Och vi har redan tackat av Uffe. Vad vill du avsluta med? Är det lite reklam kanske inför helgen?
Ja, det borde jag ju kunna göra. Jag har inte, jag har inte haft vårt hockeymöte än. Jag har spelat in tid på veckan. Undrar vad vi har för match. Jag har jobbat med skidor i helgen, så att jag har ju gått in lite i den världen. Oj, oj, oj. Men nu har jag ett mail här, du vet, där vi har där. Oj, vilka matcher där kommer här framöver. Pittsburgh Edmonton. Oj, det är ju en riktig kanonmatch då. På söndag.
Klockan 7. Bra tid, ja. Eller?
Starkt promotat av mig här. men det är en väldigt kul match. Nu möttes de i natt och Pittsburgh gjorde ju en väldigt slät figur, så de började vara revanschsugna. Ja, Pittsburgh är ju intressanta. Det är ju kris, kan man säga det.
Ja, ja. Vi avhandlade ju Penguins i förra avsnittet också och börjar verkligen gå. Det är väl 10 poäng upp till den sista wildcard-platsen.
Så det finns mycket att prata om där, och i övrigt så är Edmonton alltid ligans roligaste lag att titta på, tycker jag. Det går inte att komma ifrån.
Nej. Stark avslutning på det här avsnittet. Tack för den här gången, Jonta.
Ja, tack.
Ja. Ja. Och såklart tack till alla er som har lyssnat. Sorry till er som har skickat in frågor och som inte har fått höra dem bli upplästa här i podden. Men ni kan i alla fall mejla mig på adam.johansson@expressen.se eller DM oss på Hockeypuls Instagram-konto. Vi tar emot dem där och jag försöker alltid att svara också. Så, då är vi klara för den här gången. Vi är, jag och Jonte i alla fall, är tillbaka om några dagar. Då är det ishockeytävlingen med en... Hur ska man benämna eller omnämna honom utan att säga vem det är, Jonta? För att tisa lite.
Ja, du vet att vi spelar in de här avsnitten ibland lite förväg. Så att jag vet ju inte vem du pratar om. Så därför så... måste du ju också göra en ledtråd till mig så att jag fattar.
Vi har ju bara ett avsnitt kvar av dem vi har spelat in. Så du borde verkligen veta vad det här är.
Just det. Är det ett djurtema?
Så kan vi säga. Och sen får lyssnarna fundera på vad Jonta menar.
Jag söker ju ofta den kopplingen forcerat. Men kanske inte den här.
Så här, du armbågade in den. Sannoliken här. Men hörni, vi hörs framöver i ishockeytävlingen och NHL Puls. Puls och kram, hoppas att ni får en fortsatt fin vecka.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.